Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Nartree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Awakening of Intelligence är en omfattande samling av Jiddu Krishnamurtis föredrag och samtal, utgiven på engelska 1987. Den hör hemma i gränslandet mellan filosofi, psykologi och religionskritik, men följer inte formen av en systematisk lärobok. Istället prövar Krishnamurti frågor muntligt, ofta genom att återvända till dem från flera håll och ifrågasätta lyssnarens invanda antaganden. Boken behandlar konflikt, rädsla, våld, självkännedom, religiös erfarenhet och vad intelligens kan betyda när den inte reduceras till kunskap eller skicklighet. I samtal med bland andra Jacob Needleman, Alain Naude och Swami Venkatasananda diskuteras också lärare, tradition, Vedanta, gott och ont samt idéer om kosmiskt medvetande. Syftet är inte att erbjuda en metod eller en troslära. Krishnamurti undersöker istället om människan kan se sitt eget tänkande, sina rädslor och sina lojaliteter direkt, utan att först underordna sig en auktoritet eller ett färdigt tolkningssystem. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, intelligens som direkt varseblivning, inte som lagrad kunskap, bokens centrala ord intelligens, betyder hos Krishnamurti något bredare än bildning. Analytisk förmåga eller högbegåvning, kunskap har en praktisk funktion, exempelvis i språk, teknik och vardagligt arbete. Men när psykologiska problem enbart möts med gamla minnen, ideologier och inlärda reaktioner, menar han att kunskapen kan bli begränsande. Den återger det redan kända och kan därför inte av sig själv skapa ett nytt sätt att möta rädsla, svartsjuka eller konflikt. Intelligens framträder istället när man ser vad som faktiskt händer inom en, utan att genast försvara, förklara bort eller sätta en etikett på det. Denna skillnad ger boken det särskilda skärpa. Frågan är inte främst vilken åsikt som är riktig, utan om själva processen som skapar åsikter blir synlig. För en svensk läsare van vid att värdera saklighet och utbildning högt är det en användbar men krävande distinktion. Krishnamurti förkastar inte fakta, men han motsätter sig tron att mer information automatiskt löser mänskliga motsättningar. Intelligens blir då en aktiv uppmärksamhet, där observation och handling inte alltid behöver skiljas åt av långa inre överläggningar. För det andra, rädsla och konflikt ses som rörelser i det psykologiska jaget. Krishnamurti behandlar rädsla och konflikt som nära sammanhängande processer. Rädsla handlar inte bara om omedelbar fysisk fara utan också om oro inför att misslyckas, förlora status, bli ensam eller möta framtiden utan garantier. Han riktar uppmärksamheten mot hur tanken rör sig mellan minnen av det förflutna och föreställningar om det som kan komma. Därigenom kan den skapa en psykologisk tid där gårdagens sår projiceras in i morgondagen. Konflikt uppstår också när människan delar upp sig själv i den som hon är och den idealbild som hon anser sig behöva bli. Då blir vardagen ett projekt att ständigt korrigera och kontrollera sig själv. Bokens betydelse ligger i att den inte presenterar rädsla som ett isolerat symptom med en snabb lösning. Krishnamurti undersöker istället om försöket att fly från, behärska eller förädla rädslan kan hålla den vid liv. Han föreslår ingen stegvis terapi, utan betonar att man behöver se reaktionen när den uppstår med hela dess kroppsliga och mentala kraft. Det gör resonemanget mindre tröstande än många självhjälpsböcker, men också mer konsekvent. Läsaren uppmanas att undersöka de mekanismer som gör rädsla till en återkommande struktur, inte bara att mildra dess tillfälliga uttryck. För det tredje, auktoritet, tradition och lärarens begränsade roll. En återkommande fråga är varför människor söker andlig och psykologisk auktoritet. Krishnamurti skiljer mellan saklig auktoritet, som när man anlitar en kunnig läkare eller hantverkare, och auktoritet över ens inre liv. Den senare blir problematisk när en lärare, en helig text eller en tradition får avgöra vad individen måste erfara och hur hon ska leva. Då riskerar sökandet efter klarhet att övergå i lydnad och imitation. Samtalen i boken är särskilt relevanta eftersom Krishnamurti diskuterar med personer som kan religiösa och filosofiska traditioner väl, däribland Vedanta. Han förenklar inte alltid traditionen till något värdelöst, men han ifrågasätter om ett ärvt system kan leda till en fri upptäckt när det samtidigt anger resultatet på förhand. Detta gäller även moderna rörelser, tekniker och organisationer som lovar medvetandeutveckling. Hans invändning är att metoden kan befästa den som utövar den som en sökare ständigt beroende av nästa steg och nästa auktoritet. I ett samhälle där råd från experter, medier och digitala gemenskaper är lättillgängliga är frågan fortfarande konkret. Boken förespråkar inte okunnighet eller trots mot all kunskap. Den prövar däremot om människan kan lyssna, läsa och samtala utan att överlåta ansvaret för sin varseblivning till någon annan. För det fjärde, våldets samband med identitet, nationalism och ideologi. Krishnamurti kopplar våld till mer än enskilda aggressioner. Han undersöker hur identifikation med nation, religion, grupp och politisk lära kan dela in människor i ett vi och ett dom. När en sådan identitet upplevs som en del av det egna jaget kan kritik mot gruppen kännas som ett personligt hot. Därmed kan rädsla, försvar och fientlighet framstå som berättigade. Bokens resonemang går alltså från vardagens irritation, konkurrens och sårade stolthet till de större kollektiva konflikter som präglar historien. Krishnamurti menar inte att alla kulturella eller sociala tillhörigheter måste försvinna ur praktiken. Hans fokus är den psykologiska bindningen, där symboler och ideologier får större betydelse än den levande människan framför oss. Detta är ett svårt argument, eftersom politiska övertygelser också kan uttrycka legitima krav på rättvisa och ansvar. Men boken bidrar med en annan fråga, nämligen om kampen för en idé, ja samtidigt kan reproducera den fiendebild och den maktvilja som den säger sig bekämpa. Perspektivet är användbart även i en svensk offentlighet, där oenighet ofta beskrivs med fasta identiteter och läger. Krishnamurtis analys kräver att läsaren ser den egna medverkan i polariserande tankemönster istället för att bara lokalisera våld och oförnuft hos motståndaren. Slutligen. Det heliga prövas utan religiös organisation eller andlig metod. Boken rör sig även kring religiös erfarenhet, gott och ont och det som ibland kallas kosmiskt medvetande. Krishnamurti är dock genomgående misstänksam mot sensationella anspråk och mot andlighet som blir uppvisning, underhållning eller social identitet. För honom kan en upplevelse som känns upphöjd fortfarande vara formad av begär, minne och förväntan. Därför går det inte säkert att använda starka inre upplevelser som bevis för sanning. Han förknippar snarare ett seriöst religiöst sinne med tyst uppmärksamhet, frihet från rädsla och en ordning som inte skapats genom tvång. Diskussionerna om Vedanta och olika vägar för sökare visar att boken tar klassiska andliga frågor på allvar, samtidigt som den vägrar att godta ett system bara för att det är gammalt eller vördat. Frågan om gott och ont behandlas på liknande sätt. Istället för att först bygga en metafysisk teori riktas blicken mot hur själviskhet, rädsla, likgiltighet och splittring verkar i konkreta relationer. Det ger boken en avmystifierande ton. Den avfärdar inte möjligheten av något heligt, men den vägrar göra det heliga till en vara, en ritual eller en belöning för disciplin. Läsaren ställs inför kravet att skilja faktisk insikt från önskan om en särskild, bekräftande erfarenhet, sammanfattningsvis. The Awakening of Intelligence passar läsare som vill möta Krishnamurtis tänkande i dess bredd, och som kan acceptera att en filosofisk bok ibland arbetar genom frågor snarare än genom slutgiltiga svar. Den är särskilt relevant för den som intresserar sig för sambanden mellan inre oro och större sociala konflikter, för religionskritik utan enkel ateistisk polemik, eller för självkännedom utan färdiga övningsprogram. Studenter inom filosofi, psykologi, religionsvetenskap och idéhistoria kan ha nytta av den som ett ovanligt exempel på muntligt, prövande tänkande. Samtidigt kan den vara värdefull för vanliga läsare som vill granska hur auktoritet, gruppidentitet och rädsla påverkar vardagliga bedömningar. Den praktiska behållningen är inte en uppsättning tekniker att följa. Boken tränar snarare läsarens förmåga att lägga märke till när invanda förklaringar, ideal och försvar tar över observationen. Det kan göra den både krävande och produktiv att läsa långsamt, gärna genom att stanna vid de frågor som väcker motstånd. Jämfört med många böcker om meditation, andlighet eller personlig utveckling utmärker den sig genom sin vägran att sälja en väg, en metod eller en auktoritet. Jämfört med akademisk filosofi är språket ofta mer direkt och existentiellt även när ämnena är abstrakta. Samlingsformatet ger dessutom flera röster och samtalssituationer, vilket visar hur Krishnamurti prövar sina idéer under invändningar. Det gör boken till en bred introduktion, men också till en text som fortsätter att utmana läsarens behov av säkra slutsatser. Om du vill stödja Jiddu Krishnamurti, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!